Välkomna till Faktoidpodden. Jag heter Peter Olofsson. Jag har joggat faktoider, myter och urban legends i 20 år. Bloggat, skrivit böcker och poddat. I det förra avsnittet tog jag upp den rena pseudovetenskap som frodades i det kalla krigets mycket speciella atmosfär. Jag utgick ifrån boken Psykiska upptäckter bakom järnridån. En rik källa till dumheter som när den publicerades 1970 väckte en hel del uppmärksamhet av olika slag. När man i väst fick för sig att man ännu en gång hade blivit omsprungna av höst. Jag inledde avsnittet med att rita upp romberättelsen i stora drag. Det kalla kriget i sig. Det börjar ju på sätt och vis med atombomben som ju sen kom att prägla kriget och tidsperioden överhuvudtaget. Det största hotet någonsin mot mänskligheten och planeten satte spelreglerna och var drivkraften bakom mycket av allt som hände. Innan jag fortsätter ska jag först reda ut en detalj, språklig och militärteknisk. Begreppen atombomb och kärnvapen. Ofta ser man dem användas som synonymer. Så slarvig ska inte vara här. Atombomber syftar på bomber med uran eller plutonium. De utgjorde den första generationens kärnvapen, som de som användes 1945. Kärnvapen är ett bredare begrepp. Det syftar på alla vapen som använder kärnenergi, alltså såväl atombomber som vätebomber. Vätebomber är mer komplicerade konstruktioner än atombomber och framförallt oerhört mycket kraftigare. Vill man vara ännu lite petigare kan man påpeka att ordet bomber avser projektiler som släpps från flygplan och inte stridsspetsar i robotar. Så, nu fick jag det sagt. Då fortsätter vi. Ja, kärnvapen var det kalla krigets stora drivkraft och de var även drivkraften bakom det som jag nu ska ta upp. Två militära faktorer under det kalla kriget. Ska man lyssna på det här avsnittet underlättar det om man är en sån där militärt överintresserad person. Men jag tror att även den som inte är allra mest intresserad av sånt kan fascineras av det faktuida trassel som kan uppstå när två fiender missförstår vad den andra håller på med. Precis som i förra avsnittet förresten. Och missförstånden sen ligger till grund för nya missförstånd i en besynnerlig vrickad kapprustning. Vars underhållningsvärde dämpas när man begrundar hur fruktansvärt mycket det kostar. Kärnvapen som sagt, de första och hittills enda. Atombomberna som används skarpt levererades ju med flyg. Under flera år var också flyg den enda metod som var aktuell för de stora, tunga bomberna. Vid den här tiden vägde de sisådär 4-5 ton styck, vilket var nästan lika mycket som de allra största konventionella bomberna som användes under kriget. En skillnad jämfört med Japan 1945 var att de mål som sedan dess blivit aktuella hade en helt annan stridsberedskap, särskilt i luften. Naturligtvis vill man ju inte att fienden ska skjuta ner några bombplan alls för oss. Men om man nu har ett bombplan som man verkligen inte vill att det ska skjutas ner, vad gör man då? Ett sätt var att flyga jättesnabbt, ett annat var att flyga jättehögt. Och kunde man kombinera fart och höjd så vore det riktigt bra. Därför började man i USA att på 50-talet ta fram ett bombplan som inte bara var snabbare än någonsin förr utan även snabbare än någonsin senare. Det fick heta B-70 Valkyrie. Planen var att få ett bombplan som kunde flyga högre och snabbare än några jaktplan som vi kunde skicka efter det. Och inte heller skulle deras luftvärn utgöra något större problem. Ja, där har man en att göra-lista som heter duga. Man gretar på. Man forskar, räkna, rita, byggde och testa. Lätt var det inte. Billigt var det verkligen inte. Att utveckla stridsplan är alltid krävande, i tid och pengar. Och att utveckla riktigt avancerade stridsplan kräver ännu längre tid och ännu mer pengar. Man stöter på det ena problemet efter det andra. Och så en dag stöter man på ett problem av ett helt annat slag som hotar själva förutsättningarna för alltihop. Om vi hoppar tillbaka till 45 igen. När andra världskriget tog slut utgjorde ett av de värdefullaste krigsbytena tyskarnas raketteknik. Det var den bästa i världen, helt utan konkurrens. Den kunskapen, eller närmare bestämt gubbarna som var på den, var hett eftertraktad av supermakterna och de samlade på sig varenda expert de kunde få tag på. Sen supermakterna byggt sina lag med forskare och ingenjörer strävade de efter att göra raketer som var bättre och bättre, större och starkare och pålitligare och allt vad det var. Syftet var naturligtvis militärt. Men denna kapprustning fick en åtminstone skenbart fredlig tvilling i form av rymdkapplöpningen. Samtidigt arbetar andra forskare och ingenjörer med att få fram bättre och bättre kärnvapen. Kraftigare och mindre och allt vad det var. En vacker dag, eller vad det nu var, hade man så en raket och ett kärnvapen där den förra kunde ta ombord den senare. Man hade skapat den nukleära interkontinentala roboten. Nu kunde man skicka kärnvapen till fienden utan att dona med långsamma, bökiga flygplan. I ett slag förändrades krigets förutsättningar, för vilken gång i ordningen det nu var. Plötsligt var aldrig så avancerade kärnvapenbärande flygplan lika passé som riddare i rustning. Valkyrian behövdes inte längre. B-70 lades i princip ner 1961. Då hade man bara fått fram två prototyper av XB-70 som testplanen kallades. Bokstaven X stod för experimentella plan. Det var först 1964 som man fick upp den i luften. Då var det en flygande anomali. Ett plan utvecklat en annan tid under förutsättningar som inte längre var aktuella och som aldrig mer skulle bli det. Det hindrar inte att konceptet fortsatte att ge oväntade ekon i utvecklingen. Och nu börjar det bli intressant. Även om man som sagt inte är så intresserad av den militärtekniska utvecklingen i sig. När man i Sovjet hörde att man i USA utvecklar jättesnabba bombplan, ja, då fick man naturligtvis svara med att ta fram jättesnabba jaktplan. Resultatet fick luften i vingarna samma år som Valkyrian flög för första gången, alltså 1964. Planet heter MiG-25. I NATO-kretsar har den det så kallade rapporteringsnamnet Foxbat. När de första spionbilderna visades upp för USAs befälhavare blev de riktigt bekymrade. Planet hade stora vingar och stora roder. Tydligen var det mycket lätt manövrerat och skulle därmed bli farligt i kurvstrid, som det heter på svenska. Engelska dogfight är nog mer känt som begrepp för närstrid med stridsplan. Sådana luftstrider hade man dåliga erfarenheter från Vietnam. De amerikanska planen hade stått sig dåligt mot diverse MiG-modeller. Tidvis förlorade USA fler plan än Nordvietnam. Där fick den amerikanska utvecklingen mot lättrörligare plan. När nu såg samma trend i detta nya plan, ja, då visade det att Sovjet tänkte behålla sitt försprång. En förvarning om det nya planets egenskaper fick man från Mellanöstern. MiG-25 används i Egypten, som i den här tiden fortfarande var kompis med Sovjet. Och det flög från varandra plan och robot som man skickade efter dem. Tydligen var det inte bara lättmanövrerat utan även snabbt. Vad var det egentligen för superplan som ryssarna tagit fram? Som vanligt hade man i USA några olika stridsplan under utveckling. Några av dem lades ner. Andra, som F-15, gjordes om för att bemöta det nya tänkta hotet. Nu är ju utveckling av moderna vapensystem bland de mest resurskrävande projekt som mänskligheten överhuvudtaget ägnar sig åt. Även en marginell påverkan av den militära flygbranschen innebär att väldigt mycket verksamhet, och inte minst väldigt mycket pengar, tog andra vägar än de annars skulle ha gjort. Så kom den 6 september 1976. Räknat Viktor Belenko i Sovjetunionens flygvapen tog avsked från arbetarnas paradis, flög sin MiG-25 till Japan och landade på ett flygfält. Liksom en bit utanför, eftersom landningsbanan inte riktigt räckte till för det snabba, tunga superplanet. Men Sovjet fick tillbaka sitt plan 2 månader senare. Nedplockat i småbitar som analyserats omsorgsfullt ner till minsta skruv. Det visade sig att man i USA hade missuppfattat MiG-25an. Det var inte alls byggt för tajta dogfights. Det var byggt för att flyga högt och framförallt snabbt. Det var byggt för att bemöta hot som B-70 Valkyrie. För att ta det lite mer detaljerat. MiG-25 har beskrivits som en flygande jetmotor med cockpit och annat pynt ditsat som en eftertanke. Det har en toppfart över Mach 3, om det verkligen behövs för motorerna pajar. Och även om max flyghöjd anges till drygt 20 000 meter så har man regelbundet gått högre än så. På 70-talet fick en sovjetisk pilot upp en MiG-25 med specialmotor till nästan 37 km. Det är ett av planets många rekord som står sig än idag. Och här måste inflika att rekordsättande inte var någon sorts marginella mutationer utan en del av det kalla kriget. Att lägga ner tid och pengar, och i det här sammanhanget finns inga små pengar, på att anpassa jaktplan och ta fram specialbyggda varianter av dem enbart för att få med några rader i Guinness rekordbok. Ja, det tyckte makthavare i såväl öst som väst var god politik. Prestige, som sagt. Och hur var det då med de stora vingarna, med de stora rodren? Jo, de behövdes för att hålla det stora, tunga planet i luften. En tankad och startklar MiG-25 väger över 36 ton. Det är 2-3 gånger så mycket som en startklar Gripen. Eller nästan dubbelt så mycket som en startklar Viggen, för att jämföra med ett samtida medeltungt stridsplan. En sån dunderklump är inte i närheten så farlig kurvstrid som amerikanerna hade fått för sig. Men det var den, som sagt, heller inte gjord för. Historien om B-70 och MiG-25 handlar om hur amerikaner och ryssar oavsiktligt lurar varandra. Det är därför jag tycker den är mycket intressantare än själva vapentekniken. Och det är därför man inte behöver några MÖP-anlag för att uppskatta den. Men det allra märkvärdigaste med historien är att den inte är ensam. För här kommer en till, som till stora delar är en repris. Bortsett då från att den inträffade tidigare.
The deciding factor was when we learned that your country was working along similar lines and we were afraid of a doomsday gap.
This is preposterous. I've never approved of anything like that.
Our source was the New York Times.
Det där var ur Stanley Kubricks Dr. Strangelove från 1964. Där har vi det året igen. Sovjets ambassadör, Sadesky, talar med USAs president och nämner a doomsday gap, en domedagslucka. Det är den skillnad man i Sovjet tänker sig mellan supermakternas förmågor att frammana apokalypsen och utplåna civilisationen. Detta med anledning av den nya domedagsmaskin som man i Sovjet tagit fram och precis satt i bruk. Faktiskt så nyligen att man ännu inte berättat om det. Ja, allt det där framgår i filmen, som väl de flesta av er har sett. Och har ni inte det, gör det. Den är precis hur bra som helst. Strax innan klippet vi hörde nämnde ambassadören några av supermakternas kapplöpningar. Kapprustningen, rymdkapplöpningen och The Peace Race. Så utkämpades det kalla kriget. Istället för att ösa bomber och granater över slagfält och städer sökte man segrar av andra slag. Även om få människoliv gick i spillo och varje sån kapplöpning förvisso var billigare än ett världskrig, så kunde ingen förneka att det drog en hel del pengar. Och man var väl medvetna om luckorna när den ene drog ifrån den andra. För det mesta var det USA som ledde, men undantag fanns. När Sovjet sköt upp Sputnik, Laika och Gagarin så överraskades världen och huvudmotståndaren så till den grad att det gav kraft till en rymdkapplöpning som slutade med stjärnbaneret på månen. Och man följde oroligt förloppen på otaliga andra områden. Då och då kom dåliga nyheter som motiverade kostsamma uppryckningar. Man forcerade fram forskning och utveckling, prioriterade och äskade pengar för att eliminera luckorna. Då och då fick USA se sig omsprunget av Sovjet även på klassiska militära områden. Alltså inte bara rymden eller parapsykologi. Som den gången man upplevde en lucka inom strategisk bombflyg. En bomblucka alltså. Vi kan börja den 1 maj 1954. 1 maj var ju en av Sovjets nationaldagar. På torg bakom järnridån hölls myriader ändlösa parader. Och naturligtvis var den på Moskvas röda torg störst, bäst och vackrast. En anledning till att många i väst följde uppvisningarna, i synnerhet än i Moskva, var att man där kunde få de första glimtarna av nya påfund. 1 maj 1954 väntade många på ett plan om vilket man inte visste mycket. Men det lilla man trodde sig veta var illa nog. Det talades om ett bombplan som kunde ta ombord atombomber, som ju Sovjet haft sedan 1949. Och kanske även vätebomber, som haft sedan året innan, och som ju var ännu tyngre klunsare atombomberna. Sen skulle det här planet kunna ta bomberna långt och riktigt fort. Med sådana bombplan skulle Sovjet kunna fälla sådana bomber över USA utan att USA skulle kunna göra mycket åt saken. Det var helt enkelt Sovjets motsvarighet till B-70 Valkyrie. Oron spred sig bland militärer och politiker. Vid den här tiden hade man i USA just tagit ett nytt strategiskt bombplan i bruk, B-52. Det är för övrigt fortfarande igång 70 år senare. Som all någorlunda avancerad teknik uppvisade en del barnsjukdomar. Om ryssarnas B-52 hade liknande problem så kände man inte till dem. Och eftersom man var så osäker på så mycket rörande Nyashishtjev M4 Molot, som betyder hammare, som bombplanet hette, med reservation för uttalet, kunde det tillskrivas fördelar men inga nackdelar. Och det som är uppmuntrande när det gäller den egna sidans projekt är lika nedslående när det gäller fiendens. Och så dundrar flygplanen in över Moskva. Efteråt rapporterade tidningar om att flygvapnet hade stulit föreställningen. En rad konstruktioner visades upp, bland annat hela 3 nya plan. Alla var jättegina, såklart, med moderna bakåtsträckta vingar. Och ett av dem var ett stort, tungt och snabbt bombplan. Det skulle med lätthet bära såväl atombomber som vätebomber. Hur långt det kunde ta dem var inte lika enkelt att avgöra. Men vi får från horisont till horisont på 30 sekunder. Ett år senare tillskrivs M4 en maxlast på 9 ton och framförallt en räckvidd på knappt 10 000 km. Det var tillräckligt för att ta en stor, tung vätebomb till vilken plats som helst i USA. Om det hade en toppfart på drygt 1000 km i timmen, som det ryktades om, så innebar det att den som ville sabotera leveransen hade avgjorda problem. En annan högtidsdag som väckte intresse även i väst var det sovjetiska flygvapnets dag den 3 juli. Då visade man upp det bästa man hade. Utländska besökare var inbjudna för att få en glimt från ett förbjudet område i ett förbjudet land och förhoppningsvis förmedla budskapet om landets överlägsenhet på en rad punkter. 1955 förväntades man sig att få se M4 i luften, och det fick man. När man läser om den här dagen kan man ta del av en riktigt fin berättelse. Det sägs att hela 10 M4 flög förbi åskådarna i formation. Det måste ha varit en upplevelse. Sen flög de förbi igen. Samma plan, men i en annan formation, vilket gav intryck att det var andra plan. Helt enkelt ett klassiskt och busenkelt trick. Tack vare det fick världen ett intryck av att ett begränsat antal plan var, ja, hur många trodde man att det var egentligen? En fin berättelse, som sagt. Jag har ännu inte hittat de förväntade spåren av den i samtida artiklar. Där får man ett helt annat intryck. Uppvisningen blir omskriven jorden runt. Det var ju syftet med det hela. Men jag har ännu inte hittat någon som nämner så många plan som 20 eller fler. Däremot nämns märkligt olika antal plan. Svenska Dagbladet skriver om 4 stycken M4, Dagens Nyheter 12, Daily Herald också 12 och så vidare. Hur som helst. Poängen med att visa upp ett plan i en viss mängd var att de inte var enstaka prototyper utan att de serietillverkades. I USA fick man gåshud och krävde mer information. Nu fick man användning av landets senaste flygande underverk, spaningsplanet U-2. Det flög på så hög höjd, över 20 000 meter, att det inte kunde bekämpas med den teknik som Sovjet hade vid den tiden. I juli 1956 fotograferade en U-2 ett flygfält utanför Leningrad. Där stod ett antal jetbombplan av modellen M4, faktiskt hela 30 stycken. Fram med räkningsstickorna, 30 plan i Leningrad. Det borde innebära si och så många i Moskva, i Novosibirsk, i Jekaterinburg, Omsk och så vidare. Det visar även att det fanns goda förutsättningar för att producera ännu fler i hög takt. Efter att ha räknat och funderat drog man utifrån bilden på flygfältet slutsatsen att det framåt 1960-talet skulle kunna finnas 600 M4 i drift. Ett Sovjet utrustat med hundratals snabba interkontinentala M4 laddade med vätebomber. Där har vi en vision som höll folk vakna om natten. Hur skulle man bemöta detta hot? Man ökar naturligtvis produktionen av jaktplan som åtminstone kunde försöka att mota bort jetbombare på ingång. Ett annat motmedel utgjordes av avskräckning. USA hade kanske inte fullt lika häftiga plan som M4, men de hade åtminstone B-52, dess närmaste motsvarighet i den fria världen. Så man skruvade upp produktionen av dem. Allt det här kostar naturligtvis fantastiska summor. Men det gällde ju ett hot mot landets existens, och sånt måste ju få kosta. Fattas bara. För att alla var övertygade. I ljuset av vad man la på bombflyg, inte minst med tanke på vad man hade kunnat lägga pengarna på istället, krävde några belägg för Sovjets överlägsenhet. Man kan förmoda att tvivlet var starkast i andra vapengrenar än flygvapnet. Det är så det brukar fungera. U-2-plan skickades upp för att fotografera nyckelpunkter i flygvapnets Sovjet. Om nu landet kryllar M4 så borde man där kunna se åtskilliga exemplar. Piloterna kom tillbaka och bilderna framkallades. Inga M4. Inte heller framgick den produktionskapacitet som man tänkt sig. Den röda hammaren gick upp i rök. Vad var det som hänt? När Vladimir Mjestisjev utvecklade M4 hade han fått en diger lista med högt ställda krav. Han hade lyckats uppfylla en del av dem, men inte alla. Man tog fram varianter som uppfyllde det ena målet eller det andra, men inget plan som uppfyllde alla. Ett centralt mål var att kunna flyga Sovjet-USA tur och retur. Det uppfylldes aldrig. Den sovjetiska amerikabombare man drömde om i Moskva och hade mardrömmar om i Washington fanns aldrig. Man hittade uppgifter åt planer man hade på olika ställen i flygvapnet, men det producerades bara i drygt 100 exemplar. I USA hade man fått en helt annan bild av M4, av dess prestanda och produktion. Och tror man tillräckligt mycket på något så är det lätt att lura sig själv. Man hade fotograferat 30 M4 vid Leningrad, det stämmer. Men dessa var alla M4 som var i drift vid den tiden. Det tricket hade man inte kunnat räkna ut i Sovjet. Där satte amerikanerna kroppen för sig själva. Oavsett hur det låg till med flyguppvisningen 1955. Men så småningom mötte M4 ett större hot än några amerikanska plan. Raketer som kunde bära kärnvapen. Jag nämnde ju nyss hur interkontinentala robotar blev slutet för USAs strategiska bombplan B-70. I Sovjet blev slutet för M4. Bombplan med kärnvapen var historia. Framtiden tillhörde de interkontinentala missilerna. Nu kunde man börja oroa sig för en robotlucka, missile gap. Och bombluckan, the bomber gap, där USA låg efter Sovjet. Ja, den hade aldrig funnits. Den nästa stora flygbeuppvisningen i Sovjet ägde rum 1956. Där visades inga tunga jetbombplan upp. Enligt generalsekreterare Khrushchev berodde det på att de inte ville betona anfall utan försvar. Tot den som vill. Jag avrundar de här två avsnitten med en evig sanning. Det finns inga vapen som kan mäta sig med de inbillade. De mest kända inbillningsvapnen är andra världskrigets tyska undervapen, Wunderwaffen. Den regimen använder dem för att gjuta mod i det egna folket och skräck i fienden, som en enkel och billig besvärjelse. Inte för att alla var ren luft. Många Wunderwaffen var konstruktioner på utvecklingsstadiet som inte hade en chans att komma i närheten av fältet innan kriget tog slut. Eller rena idéer som inte hade en chans att komma i närheten och utvecklas. Men även under andra krig har inbillningsvapen förekommit. Som medveten propaganda eller så bara för att, ja, det är så folk tänker. USA lanserar inte B-70 som ett inbillningsvapen. Lika lite som Sovjet tänkt ut MiG-25 eller M4 som propaganda och Wunderwaffen. Men ändå lyckades båda lura fienden. De fick dem att göra saker som de annars inte skulle ha gjort. Liksom att inte göra saker som de annars skulle ha gjort. Det här är ett avsnitt av Faktoidpodden. Jag som pratat heter Peter Olofsson. Vi hörs.